En podcast från Sportbladet.
Det är som min kompis säger, alltså att man kan inte titta på en fotbollsmatch utan att spela på den. För det är lite som att följa en aktie utan att äga. Totalt värdelöst.
Spelpoddens vara eller icke vara har varit diskussionsämnet den här fredagen. Vi hade en tweet som sa att det inte skulle bli någon podd. Men det löste sig. Det var min kropp och själ som behövde lite behandling. Och det gick fortare än vad jag trodde. Så därför drog vi igång en podd. Jag och Fredrik Pettersson, välkommen.
Tackar.
Fin form.
Det får jag säga. Det måste jag ändå säga. Knarkar NHL varje natt som vanligt. Så att, kroppsligt, samma sak där. Inte så fin form kanske. Men spelmässigt desto bättre.
Mm, skönt. Jag grämde mig bara över att jag inte spelade Pens i natt. Jag tyckte det var bra till 1,95. De vann inte så ut mot Colorado, men så är det. Det är ju ett intressant stryktips, ett intressant Europatips och en hel del reka. Vi kikar väl på strykan först och främst, där jag på förhand så här kommer nästan utan tvekan, eller jag kommer utan tvekan spika både Swansea i match nummer 7 mot Bournemouth. Jag såg Sheriffs mot Newcastle. De spelade ju ut Newcastle. Newcastle var ju inte mycket att ha överhuvudtaget i den matchen. Men problemet med för Eddie Howe är ju att han liksom, hans Bournemouth förlorar ju på att de spelar den fotboll de gör. De har haft mycket skador och gör inte mål. Och Newcastle hade inte så många chanser. Som tur var för mina skator så gör jag Josso Perres mål, så vi vinner den matchen. Jag tror att de kommer försöka spela en liknande fotboll mot Swansea. Svanarna var ju fantastisk i början på säsongen, går miss och trevligt ut och så vidare. Sen har de gått klart sämre, men för mig känns det lite som att Gary Monk, han kommer få fart på det där igen. Det har varit snack om att de inte pratar med varandra på samma sätt, att det har blivit några liksom så här, lite stridighet i det här laget, men jag tror att det här ska de bara fixa. 63% är ganska högt med tanke på formen. Men det känns ändå som en bra spik. Ibland så måste man skita i sträckan och bara köra. Och sen match nummer 11, Ipswich mot Wolverhampton. Jag har tjatat ganska mycket om Tractor Boys fram och tillbaka. Jag ryckte på dem några gånger. Nu har de börjat hitta formen lite mer. Darren Murphy är ju en kille som jag väntar på, suttit på bänken en del, inte alls varit het, tryckte in 3 mål senast mot Rotherham, vann med 5-2 då. Innan det hade man 2-0 mot Bolton, innan dess kryss mot Cardiff och kryss mot Nottingham. Då gjorde man 0 respektive 1 mål och satt man i alla fall jag på över 1,5 och kanske till och med spel på Ipswich rök 2 gånger där, vilket var mindre roligt. Men 54% på Ipswich tycker jag är bra.
Omgångens största favorit Chelsea tar ju emot Norwich, sträckade till 74%. Men jag är inte helt säker på att, jag tycker man har sagt det nu många gånger att ja, det här är sista chansen för Mourinho, om man inte vinner nu då åker han alltså. Men jag tror att det kan bli lite sådär krampaktigt. Inte att de bara går in och kör över Norwich på hemmaplan med den usla formen som man har. Så att där skulle jag nog plocka med i alla fall ett lyxkryss.
Jag har inte riktigt bestämt mig där än. Kanariefåglarna har ju varit rätt så trevliga, även om jag tyckte att de var mindre trevliga mot Newcastle. Och sen dess har de, då var de inne i en riktigt dålig period och förlorade flera matcher på raken. Så slog de ju Swansea till slut hemma. Har varit rätt okej borta i vissa matcher. Men jag har inte riktigt bestämt mig. Det beror på lite också. Jag vill se hur man ställer upp i Chelsea. Vad han gör och så vidare. Vad som skrivs i slutet och så. Det är svårt att veta också efter ett landslagsuppehåll. Som har varit. Sen är det klart att det här landslagsuppehållet har varit viktigt för vissa länder. Typ Sverige, Danmark och så vidare. Sen finns det spelare som inte ens har lirat på grund av inställda matcher för terrorattacker och tyvärr annan tragisk skit som inträffar i världen. Så det är lite svårt. Arsenal har vi pratat om, match nummer 8. Vi har pratat mycket om Gunners när det gäller att vi har gått emot dem lite för att vi inte hittar litat på dem på samma sätt som man kanske lite på vissa andra storlag. Här är det svårt att veta hur Alexis Sanchez mår efter landslagsuppehållet som har varit. Han reser ju längre än vad andra gör och Koscielny har inte varit i, har inte varit sig själv, vilket inte är så konstigt med tanke på det som hände i Paris för en vecka sedan. Han var väldigt, väldigt ledsen inför landskampen och Wenger har uttalat sig om det, så det är lite osäkert om han spelar. Jag tycker att det är den försvararen som brukar, det är han som brukar hålla ihop det där. Han är på gränsen till att
det är en extrem försvagning om inte han spelar.
Ja, absolut.
Visst, och även Sanchez. Ja. Det är två verkliga nyckelspelare som det är lite frågetecken kring.
Definitivt. Nu har ju Koscielny kanske varit lite sämre på, eller inte sämre, ja lite, så han har väl missat någon offside-ställning och slarvat lite och inte sett riktigt vaken ut i vissa matcher. Arsenal har även ändå vunnit dem med tanke på att de har artillerier framåt och så vidare. Men jag tycker ändå att man ska invänta det och eventuellt ta med krysset. Jag har svårt att säga att de förlorar i för sig, men kryss 2 tycker jag absolut är bra i den fighten. Sen har det varit snack om att Wardy, som är ju kalasform i Leicester, har gjort mål i typ 50 matcher på raken, känns det som. Riktigt så många är det inte, men han jagar ju rekord där, möter Newcastle på bortaplan. Det har varit lite osäkert om han kommer spela eller inte. Jag tror att det kommer kan bli en ganska målrik match där. Och 37% på Leicester lockar ju med tanke på vad mitt Newcastle, hur de har sett ut. Jag tyckte att de såg rätt okej ut mot Stoke, eller såg bra ut mot Stoke, sämre mot Bournemouth, då är det svårt att veta hur det står till där, och där finns det ganska mycket fransmän i den här klubben, och med tanke på att Koscielny kanske inte mår så bra och så vidare, så ska man också titta på vilken typ av uppställning de kommer ha och vilka som spelar.
Absolut.
Man vet ju inte riktigt hur det kommer vara.
Sett till sträcken så tycker jag Leicester är riktigt intressant. Den är nästan jämnsträckad, och oddsmässigt så är ju Leicester ganska klar favorit, så att tvåan är ju klart intressant.
Sen Real Madrid-Barcelona, den största matchen före City-Liverpool på kupongen. Väldigt, väldigt svårt att säga om hur det kommer gå i den. Barcelona kommer väl ha Leo Messi på bänken, som jag fattade. Jag tror inte att han är spelklar. Ramos saknas väl i Real Madrid. Jag lutar väl någonstans åt att spela ett kryss och ta bort Barcelona, men samtidigt ta bort Barcelona är jobbigt när det bara är 27%.
Det är väldigt jobbigt. Och jag menar, Real har ju sina, de går ju väldigt bra, men de har sina problem. De föll mot Sevilla i ligan borta senast. Benzema är väl fortfarande tveksam efter skandalerna som har varit med honom.
Sevilla är ju starka hemma, och Ronaldo gick inte alls att känna igen i den matchen. Han var ju helt liksom helt under isen. Så att, jag håller med, det är lite svårt att säga hur det kommer se ut. Everton är ju jättefavorit mot Aston Villa, 68%. Aston Villa fixade 0-0 innan uppehållet mot City hemma med ny manager. Jag är också lite sådär, jag måste gardera upp den känner jag, för att jag vågar inte riktigt lita. Det är klart att Everton slog Sandland med 6-2, men då ska man komma ihåg att Sandlands försvar kan ju vara liksom typ division 6, division 7 klass emellanåt. Så jag tycker definitivt att man ska gardera upp den matchen. Jag litar inte på...
De var ju inte jätteimponerande i matchen efter mot West Ham. Sen ska vi säga att Aston Villa, matchen mot City hade väl en i ribban, en i stolpen, en i...
Ja.
Men det är alltid så när det kommer in en ny tränare. Nu krigar de verkligen i 90 minuter, och det kommer de göra i den här matchen också. Så att krysset tycker jag tidigt ska plockas med här.
Definitivt. Känns bra att ha med det där. Det är väl de dragen på förhand. Det finns ju ett par rätt så svåra matcher också att titta igenom givetvis. Preston Blackburn är en sån som känns målsnål på förhand. Men Preston har ju inte förlorat nu på 5-6 omgångar. Så de ser ju bra ut och ganska starka ut i alla fall.
Har också spelat 0-0 tre av de fem senaste.
Ja, så det är kanske svårt att säga att de ser bra ut. Jag har ju själv spelat emot dem en del för att jag tycker inte att de håller riktigt, men nu verkar de vara inne i ett ganska trevligt slag. Så att det är väl de matcherna på förhand. City-Liverpool, vad är feelingen där? Liverpool står i 18% och kommer väl ha Daniel Sturridge på bänken i alla fall.
Det är svårt, för Aguero är fortfarande skadad, City. Nu har de väl även lite frågetecken för Boni. Så de har ju lite problem framåt i City. Och Liverpool under nya Klopp,
men de har Sterling, de har De Bruyne.
Det har de. Men jag tycker inte att den är... Det är ju den 60% City sträckat på. Jag skulle inte våga, jag vågar ju absolut inte chansa bort den, men jag vill nästan ha med både krysset och tvåan här alltså.
Låter vettigt. Vi släpper strykan nu, vi kollar på lite spel. Du har NHL-lir redan i natt.
Det har jag, har två lir i natt. Calgary tar emot Chicago. De möttes för några dagar sedan, då vann Blackhawks med klara 4-1, och de bjöd egentligen inte Calgary på några såna här riktiga farligheter under hela matchen, känns det som. De försvarade sig bra och Calgary fick ta mest av skott utifrån, Och kommer man upp i närheten av samma nivå även på borta is, så jag tycker det har sett mycket bättre ut Chicago spelmässigt. Tycker man ska ha goda chanser till segern igen. Och tvåan står så högt som 2,18. Så den tycker jag det finns mycket spelvärde i. Det är ganska öppet. Calgary kan med ha presterat lite bättre hemma, men 2,18 innehåller mycket värde om ni frågar mig. Sen har vi Montreal som ju inte riktigt har gått att känna igen på slutet, men det är ju mycket för att ligans bästa målvakt, jag kanske i kamp med Henke Lundqvist, Carey Price, har varit skadad. Och Condon har gjort det bra som ersättare, men det känns som att verkligheten har kommit i kapp lite. Han överpresterade nog lite till en början. Och Montreal har torskat 3 av de 4 senaste. De följer ju med 6-1 mot Colorado bland annat. Men nu ser det ut som att Price kan vara tillbaka. Och det innebär väldigt mycket. De gästar Islanders i natt. Och faktum är att de har haft väldigt lätt mot Islanders. De har vunnit de 4 senaste mot Islanders med ganska klara siffror. Så att jag tror att det kan ge en boost om Price är tillbaka. Det kan vara viktigt att kolla där starting goalies om Price verkligen spelar från start. För då tycker jag att Mandeline 2 till 2,06 är jättebra.
Ja, det är väl huvudgrejen där. Att man absolut måste titta vem som spelar annars.
Spela Condon, då spelar jag inte spelet. Men spela Price, så då lägger jag spelet direkt.
Mm.
Det var de två i natt.
Ja, vi kan ju komma vidare till NHL natten efter, så att säga. Chris skulle ju ha varit med här, men han är inte det eftersom jag först ställde till det och sen skulle han göra något annat. The busy man. Han kan få en smäll för den, eller så kan vi hylla honom för att han ville vara med från början. Skitsamma, han har i alla fall lagt ut lite spel på sin blogg, ja. Tankar om England. Där det finns lite motiveringar, alldeles för långa känner jag för att läsa igenom. Men det är i alla fall ett spel i League 2 mellan Dagenham Redbridge mot Oxford United, över 2,5 mål till 1,80. Där de möttes ganska nyligen och det blev 0-2, så att Oxford vann. Det var cupspel. Och han känner väl att hemmalaget tar lite frågetecken på med Hoyt bland annat. Kan vara lite slitna efter lite resande och annars. De har hållit på och rullat under tiden av ett landslag. För er som spelar brett och vitt vet ju om detta. Det är ett plus om de spelar, annars är det defensivt ett minus. För United ser det knepigt ut i försvaret. Man saknar kapten och försvarsgeneral Wright. Dessutom kämpar försvarskollega Mullins mot klockan. Ett nyvaket det är med eventuella avbräck i defensiv led mot Oxford med två viktiga skadebacklar gör att jag tycker denna fight känns öppen, skriver Chris, och kör alltså över 2,5 mål till 1,80. Ni kan hitta den i spreaden givetvis som han kommer lägga igenom. Sen har han kört Bristol City mot Hull. Hull spelar alltså borta, kör halvvinst till 2,20 units, så att han kan öppna upp ganska bra. Hull är ju favoriter och det ska de ju vara. Man kom in med 12-0 i målskillnad senaste 5 ligamatcherna, även slagit ut Leicester i kuppen under samma period, så att 2,38 på raka tvåan känns ju mycket. Där, nu har han hittat den sista reken på 2,20. Hittar man därifrån uppåt så tror jag att det är bara att köra. Ska vi kika på truppen så är den ganska tunn från början. Inga jätteavbräck hos hemmalaget, och måste vi påpeka att den bästa spelaren, superstriker Jonathan Kodja, var hemma i Paris under uppehållet. Jag tror han kanske uttalar sitt namn annorlunda med tanke på att han är fransman. Tragiska händelser, han är väl kanske inte vara med, jag vet inte, men han kommer ju definitivt, om han är med så kommer han vara påverkad, och det är ju ett avbräck för Bristol City, även om det känns lite tungt att prata om sådana saker när man sitter och rekar. Men ni är med i alla fall på vad jag menar. Och sen så är det Carlisle mot Portsmouth. Där spelar han Carlisle plus 0,5 till 1,80. Det blir mycket bara upprepan här för mig, känner jag. Fleetwood Town tar emot Swindon och spelat Swindon till plus 0,25. Och medan AFC Wimbledon mot Wycombe Wonders så kör han Wycombe Asian 0-0 till 2,40. Saknar folk i Wimbledon, bland annat Jack Reeves, Andy Barkham och James Shee. Alla ordinarie 3 startspelare. Osäker form på Akin Fenva också som bytte sin senast efter att ha varit skadad. Så, ni får väl attackera honom på Twitter med fler frågor om ni vill ha mer information om Chris tankar, eller så kollar ni helt enkelt på tankar om England. Det finns ju en länk där på Sportbladets spel för att få mer info. Runt hans. Det var mycket rabbel där, kände jag. Jag går vidare med mina egna spel. Jag kör på, jag pratade om Ipswich tidigare. Ett lag jag gillar för deras offensiv. Och nu har särskilt att Murphy öser in målen. Nu har han ju kommit igång och gjorde hattrick senast. Jag har gått på några plumpar med dem, men känner att nu känns det som att de har börjat hitta formen. 2-0 mot Bolton och sen då 5-2 mot Rotherham. Jag väljer att spela Ipswich över 1,5 mål hemma mot Wolves till 2-20. Den raka ettan står i 2-25, så att jag tycker att det känns lite bättre med 2-20 eller med över 1,5 mål, med tanke på att de inte kanske har det bästa försvaret alla gånger heller. Sen Wigan över 1,5 mål också, spelar i League One, divisionen under Championship. Har en av de bästa trupperna där, ligger femma i tabellen, obesegrade hemma, 14 mål på 8 matcher. Snitt ska man ju nästan då kunna kliva på 2. Möter ett Shrewsbury som har 2-2-4 borta, alltså 4 förluster, 2 kryss på, vad blir det, 8 matcher. 13 insläppta, 8 framåt bara. Har varit var ganska okej på bortaplan ett tag där i början, men har varit klart sämre på slutet, och jag tror att Wigan ska kunna fixa det här tämligen enkelt. Ja.
Yes.
Ska jag fortsätta eller?
Ja, det tycker jag. Bara
kör.
Det tycker jag.
Swansea, Svanarna, jag pratade om dem när det var stryktipset. Det är dags att vakna nu, känner jag. Det har varit för dåligt på slutet. 0-1 mot Norwich borta, 0-3 mot Arsenal hemma. Där går missa det där jätteläget från halva plan. Kanske sämsta alltså beslutet någonsin. Han tänkte typ igenom hela sin karriär, och sen skulle han dribbla målvakten, så kom Beijer in och rensade, och sen vann Arsenal med 3-0. Där Koscielny bland annat, som vi nämnde innan, gjorde mål. Och sen innan dess så vann man ju mot Aston Villa borta. Ett Aston Villa som var skräp. Och sen förlorade mot Stoke innan dess hem.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Ja, och sen 2-2 mot Tottenham hemma. Och har ju sett klart sämre ut. Man kommer ihåg när de slog United, var det väl. Kryssade mot Chelsea, och det såg väldigt, väldigt pikt och bra ut. Och Gary Monk hade ordning på allt. Men jämför man då med Bournemouth, som har en fullständigt hemsk form när man saknar Callum Wilson och andra spelare och presterar inte alls i närheten överhuvudtaget. Man kanske inte räcker till heller när man saknar de här gubbarna.
Jag tror inte det, och sen känns det som att man ibland spelar man nästan lite naivt. Man liksom, man vill föra matcherna många gånger. Man vill gå upp och anfalla så högt, och man borde kanske egentligen krypa ihop lite med laget, för att man har ett, kanske inte ett material som håller för PL riktigt.
Nej, inte när man har skadorna heller. Jag tror man var på gränsen till att göra det från början. Känns som med det laget man har för att spela den fotbollen. Spela lite mer cyniskt, spela lite mer grisfotboll, ta lite poäng, hitta formen, kanske varva lite i januari och få det på rullningen. Just nu känns det inte bra liksom. Formen är ju katastrof. Det är ju 0-1, 0-2, 1-5, 1-5, 1-1 liksom. De har släppt in mål som fan, rent ut sagt, där de två matcherna. Så att jag spelar Swansea till 1,95. Jag tycker det är riktigt bra att få två gånger degen på ett lag som är sträckat till 63% på stryket, och kommer säkert gå upp, kan jag tänka mig, ännu mer innan det är dags. Sen från England till Italien, Juventus Milan. Statistiskt sett så ska det väl vara på gränsen att den här sitter. Det är ett målspel över 2,25 mål i matchen kommer jag lägga, och jag var sugen på över 2,5, men fega lite och kan få tillbaka halva pengen ifall det stannar på två mål. Jag känner mig någonstans att när man började följa Juventus i den här säsongen så var de väldigt slarviga, ingenting funkade, det såg väldigt trögt ut. Man började prestera emot i Champions League nästan direkt, imponerade där, har börjat komma igång i ligan, ser mer och mer intressanta ut, presterar klart bättre, har väl 2-3 raka hemmasegrar om jag inte har helt fel. Man har varit rätt snåla hemma, möter ett Milan som imponerade sannoliken när de slog Lazio borta. En match jag satt och varnade för här. Däremot så var man ju en stor besvikelse hemma mot Atalanta. Det blev 0-0 där man kunde åkt på en straff och något baklängsmål, även om Sarri kunde ha nätat. Jag tror det var han sent i matchen. Spännande 16-årig målvakt som står i Milan, medan Juventus inte har Buffon, utan det är Neto som står. Buffon kan inte vara med. Jag har ju en känsla av att Milan i sin tur, lite psykologi här, psykologisk analys, vet att man har en möjlighet att slå Juventus med tanke på hur Juventus har sett ut den här säsongen. Samtidigt som Juventus nu har börjat komma igång och vet i bakhuvudet att Milan är liksom, vi brukar vinna mot dem. Eller i alla fall brukar göra en del mot dem. Och så vidare. Så att därav så tror jag att det kan bli en ganska öppen fight ändå. Och väljer då att spela över 2,25 mål. Jag tror att jag har hittat den till runt 1,85-1,90 någonstans.
Låter klart gångbart.
Ja.
Jag gillar de psykoanalytiska aspekterna.
Hade det varit en riktig psykolog som hade börjat analysera mitt utlåtande, så hade jag väl fått en käftsmäll, kan jag tänka. Men du kan köra lite här. Jag har en match kvar, men jag kan ta lite senare.
Yes, jag har ju ett överspel jag också. Lördag natt, Boston tar emot Toronto. Och här ska väl egentligen Boston ha ganska bra chans. Men Toronto känns som de har spottat upp sig lite efter en svag start. Det har sett bättre ut spelmässigt, och framförallt så jobbar man extremt hårt under nya coachen Babcock. Han har ett rykte om sig och var en väldigt hård för coach, kanske hårdast i ligan. Men Toronto, de har vunnit 4 av de 5 senaste, gjort 13 mål framåt på de 3 senaste. Så det sett ganska bra ut. Men nu springer man in i Boston som är urstarkt, har ett av ligans vassaste powerplay. Och defensivt har man ju inte varit sådär jättevassa. Tokarask har inte riktigt gått att känna igen. Och man har släppt 8 puckar bakåt på de 3 senaste matcherna. Nu vinner man många matcher ändå för att man har en sån offensiv. Men jag tycker det talar för överspelet här. Och över 5,5. 2,03.
Hugga. Så Berniers insläppta mål mot Rangers. Var det från röd?
Det var väldigt långt ut, ja. Nästan från mitten av.
Men där tycker jag att de såg rätt bra ut där. Alltså de överraskade på mig i alla fall.
Spelmässigt så, för de har ju ett ganska svagt material, det får man säga. De har förlorat Phil Kessel och de har ett försvagat lag i år. Men som sagt, de kommer slita under Babcock. Och nu har det spelmässigt har det sett ganska bra ut. De har spelat ganska finurligt. Sen har vi Minnesota som tar emot Nashville. Spelet hackar lite för Minnesota, står på 3 raka förluster och det är mycket tunga skador. De saknar verkligen Zach Parise.
Fan, har inte de alltid mycket skador?
De har ofta mycket skador, det är lite NHLs Arsenal. Men som sagt, Zach Parise, det är ju målgaranti på honom, så det är klart att det är jobbigt när han är borta. Och nu har man ny tung skada på Jason Zucker, Jonas Brodin och Marco Scandella. Så att det är tunga namn som är borta, och Nashville kommer från 2 starka insatser mot Winnipeg 7-0. Och jag vet inte om ni inte har sett den matchen, kan ni gå tillbaka och kolla på utvisningsminuterna. Jag tror det var 150 stycken eller något sånt där. Och sen slog de Anaheim med 3-2. De har en fruktad offensiv med James Neal i spetsen.
Och kung!
Filip Forsberg, som man väntar lite på att han ska komma igång. Men de har haft lätt borta mot Minnesota. Vunnit 4 av de 5 senaste borta mot Minnesota. Så att när Moneyline 2 ger 2,16 inklusive övertidsstraffar, så nyper jag den alla dagar i veckan.
Den är ju trevlig. Mycket trevlig. Bra spel. Vi ska snart kolla på Europatipset. Där jag ser att jag får stöd av vår goda spelexperter i tidningen. Steven Lee Holmdahl och Ulrik Sandebäck. Det är ju så att det lilla flygplanet. Han kallas väl det lilla flygplanet, va? Vincenzo Montella. Är ju i Sampdoria nu för tiden, och man möter Udinese på bortaplan. Läste på lite där och har väl kommit fram till att jag måste spela på Sampdoria. Jag väljer däremot inte den raka tvåan. Jag tror nästan man får 3,60 någonstans på Sampa. Men Udinese har ju varit katastrof inledande säsong. Man har en vinst hemma. Inte för att Sampdoria liksom är fantastiska på bortaplan, men man har ju gått bättre. Sampa har fortfarande inte vunnit en bortamatch den här säsongen. Har 2 kryss och 3 torsk. Men jag tycker någonstans att de har ett bättre material i grunden. Ny tränare i Montella brukar ju alltid, i alla fall de första omgångarna, vara positivt. Lite frågetecken är väl för Muriel. Annars så känns det väl rätt bra att köra på Sampa. Så att jag väljer att spela Sampa plus 0,5, vilket betyder oavgjort resultat, så går spelet in. Finns till 1,70, eller fanns i alla fall till 1,70 igår när jag kikade. För den som vill chansa, som sagt, så går det ju alltid att spela raka 2,360. Men det vågar inte riktigt jag. Det känns som en kryssmatch för mig, så jag tycker att plus 0,5 är bra. Med lite flyt så kan man till och med vinna.
Känns som att krysset ligger ganska nära, ja.
Ja, lite så. Europatipset, har vi någon jackpot på Europa? Det har vi inte, va, eller?
Nej, det glömde vi säga dock på stryktipset. Det är ju 10 miljoner i jackpot på strykan, ja, den här helgen.
Det är därför vi gick igenom det ganska sparsamt, så vi kan ta dem själva. Nej, skämt säger du. Kollar man här så... alltså, Pagé är ju borta i West Ham. Och jag var väldigt imponerad av Tottenham mot Arsenal. Jag trodde att Arsenal skulle vinna. Inte att de skulle vinna övertygad, men jag trodde att de skulle vinna. Vilket gör att jag någonstans känner mig ganska komfortabel med att spika Tottenham. Det tar lite tid, ja, för det smälter där.
Ja, alltså, grejen är att jag håller med om att Tottenham var bra mot Arsenal senast, men det känns lite som att Arsenal underpresterade också, och jag tror att Tottenham såg lite bättre ut än vad de var egentligen. Men har haft lite svårt mot West Ham. 2-2 senast hemma. Men sett till nuvarande form så köper jag väl att... men jag... på min kupong tror jag plockar med krysset.
Ja. City, Liverpool och Arsenal har förlorat hemma mot West Ham. Jag har svårt att säga att alla storlagen kommer att göra. Eller storklubbarna, Big Six. Men Pagé är ju en väldigt duktig fotbollsspelare. Han har varit kanon i West Ham. Det är klart att man absolut kan ta med krysset. Men jag känner att jag behöver mina tecken längre ner på kupongen. Helt klart.
Du får ju verkligen stöd oddsmässigt. 1,50 på hemmaseger.
60% någonstans är väl också...
sett till sträcken, så jag 60%.
Ja, precis. Sen har vi Granada Athletic Bilbao. Väldigt svår match. Kommer bli många tecken för mig i den. Samma Betis, Atletico Madrid. Flera spelare i Madrid har varit på landslagsuppdrag. Frågetecken för Jackson Martinez. Betis är väl ett lag som spelar ganska... försöker i alla fall spela tight. I alla fall i en sån här match. Så jag har lite så här kryssvarning för ganska många lag. Sen kommer vi till Villarreal som har varit superstarka hemma. De är liksom 80% av de sträckade till mot Eibar. Det skiljer en poäng. Ja, en poäng i tabellen. Och Eibar har ju egentligen en bättre form också. Alltså Villarreal har en vinst och en kryss på de senaste 5. Medan Eibar kommer med 3 vinster på de senaste 5. Sen är det ju hemmaplan versus bortaplan, absolut. Men 80%.
Nej, det tycker jag... där skulle man nästan kunna chansa bort dem. För just om man bara ska gå på streckfördelning och värde.
Mm, det vet jag inte om jag vågar. Men jag kommer i alla fall definitivt ta med krysset. Det känns som att det måste med liksom. Sen är det många av de här liksom, Atalanta Torino, Kaipi Kiev och Genoa Sassuolo. Man vill ju typ bara kryss hela vägen egentligen, för att det är väldigt, väldigt svåra matcher.
Genoa kryssar ganska mycket också. De har kryss 3 senaste.
Torino har ju lite svårt att göra mål i år mot, alltså överlag. Och Atalanta såg ju intressanta ut, framförallt i andra halvlek mot Milan, och är ju starka hemma. Slog Carpi 3-0, slog Lazio 2-1 och så vidare. Så någonstans där så skulle man kanske våga chansa på Atalanta, men jag vet inte riktigt än.
Samtidigt var ju Torino ganska bra mot Inter. De hade väl en 16 avslut eller något sånt där, men lyckades ändå inte få in bollen.
Nej.
Så att, men det är som du säger, det har gått roll i det. De kan inte göra mål. Nej. Och då vinner man inga matcher.
Jag rekade ju BTTS mellan Torino och Inter, så att jag var medveten om alla missade målchanser i den matchen. Sen Udinese Sampdoria. Tar jag bort Udinese, spelar kryss 2. 34% Samp, eller 22% på Sampdoria 2 och kryss på Udine. Så den tycker jag känns bra så här på förhand. Helt klart. Och sen är det ju sant att det är en Masida nere som... franska matcherna går jag oftast på kryss, faktiskt.
Du hade någon utläggning om det, kommer jag ihåg. Att det, du hade suttit och gått igenom gamla tabeller i Frankrike och att det blev väldigt mycket kryss.
Mm.
Men här känns det som två ganska jämngoda lag. Och,
Marseille fick psyk mot Nice.
Det fick de, 0-1, ja, hemma senast.
Mycket problem, skador och annan skit. Santet igen tycker jag inte är lika bra som tidigare. Men det är ju en tung fight det här.
Sen samma sak som vi nämnde tidigare med de här två matcherna, att man vet inte riktigt vilka som har påverkats mer eller mindre av det fruktansvärda som hände i Paris. Så att tycker de är svårtippade båda de här. Man ser på, inte bara liksom från början, men man ser också på sträckan att de sitter ganska jämnt överlag de två sista matcherna.
Mm. Palermo har ju sparkat tränare. Nu går jag tillbaka till match 8 här. För Lazio är ju väldigt sträckat.
Omgångens största favorit. Ja, 82%.
Ja, Palermo, hade det här varit när de hade Dybala och liksom överraskade lite så här, så hade det ju varit en fantastisk match att köra på. Men Lazio är ju bättre. Men så fort man pockar bort Biglia som Milan gjorde och är effektivt, så kan man ju definitivt liksom vinna mot dem även om de försöker spela bra fotboll. Och nu har Biglia och Lulic varit iväg på landslagsspel och så vidare, samtidigt som då Palermo har haft lite rokade och har lite osäkra kort och så här. Men jag tycker väl att man bör gardera den matchen även om det sicilianska gänget inte är lika vassa den här säsongen, vilket jag tycker är tråkigt med tanke på att både Hiljemark och Quaison spelar i klubben.
Tycker också det, men som sagt, Lazio övertygar ju inte. De såg ju riktigt dåliga ut senast mot Roma och
De var svagare.
Var ju inte bra mot Milan heller innan. Nu är det starkare lag än vad Palermo är, men det känns som att försvarsmässigt så ser det extremt argt ut i Lazio.
Ja, helt klart. Helt klart. Sen, vad har vi kvar? Vi har lite tyska matcher som vanligt väldigt, väldigt svårt när det gäller Germany. Det känns som att det smäller lite.
Det var ju din väska förra säsongen.
Ja, jag vet.
Du har inte följt den i samma utsträckning det här året kanske?
Nej, jag är väl lite sämre på den i år. Tyvärr, alltså, jag vet att Darmstadt, vi har ju skrivit det också, saknar Sandro Wagner. Det är ju deras, nästan, ja, han har ut tre mål typ liksom. Och så här, men Ingolstadt är samtidigt ett dåligt hemmalag. Och när man tittar på sträckan då liksom, man får 16% på Darmstadt och 33% på krysset, så blir man lite så här småsugen. Ingolstadt har liksom en vinst hemma på fem matcher, trivs mycket mycket bättre borta.
Så där spikar du tvåan
direkt? Ja, där smäller tvåan direkt liksom. Ingen konstigheter. Nej, lite flummigt här nu känner jag. För att gå tillbaka till rekarna, vad är helgens bästa för dig?
Jag har ju faktiskt en kvar på söndag.
Jaha, då kör vi den.
Carolina mot Los Angeles. Mm. Carolina som går tungt och har ett ganska begränsat material. De lär väl husera på den nedre halvan hela säsongen skulle jag tro. Fyra raka förluster och spelmässigt har det inte sett så där jätteimponerande ut heller. Kings som inledde bedrövligt men har kommit igång ordentligt. Och framförallt Milan Lucic har blivit från Boston. Har blivit det offensiva tillskott som man nog tänkte inför säsongen.
Mm.
De har vunnit fyra av de fem senaste och inga skador som stör. Ska ha bra chans här. Så jag spelar den raka tvåan till 2-15.
Det var fina odds. Men det är väl det på NHL?
Det är ju det i NHL. Det är ju islotto säger vissa. Men jag tycker fortfarande att om man ser man alla matcher så kan man. Sen blir det ofta så i NHL att lag går in i trender. Det är väldigt ofta som ett lag har 8 raka segrar eller 8 raka förluster. Så att sitter man bara och följer NHL så kan man se när ett lag hoppar in i en sån trend. Och ja. Sen kommer det alltid en reaktion och nu kanske alla de här fem går åt skogen. Men
jo, så är det. Jag måste vända trenden i spreaden. Därför känns det konstigt att jag inte kör några hörne. Men det kanske kommer på Twitter i helgen, men vet. Jag ska väl avsluta här med att lägga in ett spel från Fredrik Herlagsson, Bysen 10. Han brukar vilja ha in sina brassespel. Han har ju haft ganska bra resultat med sina tips. Det är lördag, Mineiro 1,80 hemma mot Ceará som ligger på nedflyttning. Två matcher kvar. Känns som ett sunt spel när jag tittar på det eftersom jag själv följer en del Brasilien även om det blir mycket hörnspelare. Hoppas på skön deg från där ute att antingen ni tar miljonerna eller att vi tar miljonerna. Hur som helst så ska de ju ut. Så hörs vi igen om en vecka. Ha det så bra.
Ha det gött.